I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då säger vi hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. En vecka som Charlie Sjöstrand propsade på att vi skulle döpa avsnittet till veckan där det i stort sett inte har hänt någonting. Men då slog vi ju våra kloka huvuden ihop och som vanligt så hittar man ju både ett och annat guldkorn som har hänt. Vi ska doppa tårna lite i allsvenskan, vi har ganska stora silly season-nyheter att gå igenom och vi har en tabell i både handbollsligan dam och herr som har satt sig där lagen har så att säga positionerat sig inför det eventuella slutspelet. För några en kamp om ingenmansland och för några en kamp om existensen i landets högsta liga. Så att visst fan har det hänt grejer va? Jag tänker att vi ska börja i änden laget som vi tillsammans med vissa andra lag ofta glömmer att prata om. Men i det här fallet Ystads IF smyger i vassen och är en ganska stark utmanare till SM-guldet. Inte minst nu då efter att IFK Kristianstad i och med Marcus Olssons skada som har satt honom ur spel inte bara under den här säsongen utan även en bit in i nästa då kanske har spelat bort sig som guldkandidat. Sävehof ska ut i Europa nu, vi vet vad det brukar göra. Hammarby Bayern tvåa i ligan absolut, men ingen förutom Josef Pujol ser väl då som en SM-guldskandidat på det sättet. Skövde hackar. Så Ystad IF, Charlie, nu står de där.
Precis, och jag tror vi nämnde det för några avsnitt sen att det den här säsongen när man bara glömde av Sävehof och det var helt perfekt för dem. Och jag upprepar det igen, jag tror att det är helt perfekt det här för Ystad. För man har liksom räknat bort dem lite och så tittar man nu. Tre stabila, alltså solklara segrar efter EM-uppehållet. Åtta segrar på de senaste 9 matcherna. Och spelet ser väldigt, väldigt bra ut. Och också då från att ha börjat inte bara med, alltså man vänjer sig vid att Ystad börjar serien dåligt, men de började osedvanligt dåligt och tänkte att det här kommer bli en kämpig säsong för dem. Så har man ju räknat bort dem lite grann och nu ligger de 4 och är bara 3 poäng då efter exempelvis Hammarby som ligger på andra plats. Och där är ju, ja, där går det ju lite upp och ner. Det är ju ändå liksom, Ystad är ju ett betydligt, det är ju en betydligt rakare formkurva på Ystad på både Hammarby och Skövde för att ta de lagen som exempel. Och det här tycker jag också är så intressant. Förra veckan när vi hade vårt lilla resetema då, så var det ju, jag tyckte det var kul att höra från...
Får jag bara flika in att det var ett mycket bejublat avsnitt. Så för er som lyssnar i den här öppna feeden och fortfarande inte är Patreons, så tror jag att är det något avsnitt man ska glida in på, då är det förra veckans busstema-avsnitt. Jag tror fan aldrig vi har fått så mycket glada tillrop som efter det avsnittet. Så det är ett litet tips för alla som vill in i Patreon-värmen. Där det nu då också går att få feeden i Spotify eller sin egna app. Slut på reklammeddelandet.
Men det är helt sjukt. För jag trodde verkligen att vi skulle få så mycket ljudhat. För det är, alltså det var ju som att... det var ju några sekvenser när du liksom klippte... Alltså du stängde av Josefs ljud. Och bara lät, såhär, när du och jag hade något kort resonemang. Och då var det som att så här... Ja, det känns som jag sitter på ett flygplan i 2 timmar. Och så bara, och sen så kom Josef på igen. Så jag tänkte, okej, det här är... vad utsätter vi våra stackars lyssnare för? Så med det sagt, extra roligt då. Att så många faktiskt tyckte om det. Och kunde se förbi det, eller lyssna förbi det. Och ta fasta på innehållet som ju var drömmigt.
Vanligtvis klipper jag ju alltid bort den som inte snackar för att undvika brus och sånt störigt när man sitter och kliar sig i skägget eller vad det nu kan vara. Men den här gången kände jag att jag måste ha kvar Josef.
För kontrasten blir för...
Exakt, för annars då hinner man glömma bort så här, fan vad det brumma från den här bussen. Mm. Och så. Men några gånger så blev det ju tyst däremellan. Så att det var, men... var synd att Josef hade den här pissiga platsen precis ovanför motorn.
Men ger inte också bussavsnittet lite autenticitet, att det låter som i, exakt i en buss? Alltså.
Jag tror det var precis det som gjorde att alla kunde bortse ifrån det. Och Josef, du har ju glada nyheter, för vad har hänt sen bussavsnittet släpptes?
Ja, vi fick en hotellövernattning för att vi åkte till... Ystad redan i fredags så började vi röra oss mot sydligare breddgrader och fick stanna till då i Jönköping och bo på hotell för att inte få så mycket buss i benen, så att säga.
Sveriges vackraste stad, sägs du.
Ja, jag gillar ju Jönköping, men just den här delen av Jönköping var inte så vacker. Hotellet var inte så vackert heller. Men det gav ändå någonting, tycker jag.
Det var egentligen inte den nyheten jag var ute efter.
Aha.
Jag var ute efter nyheten att du slipper nu sitta på din pissiga plats. Och
ja, just det.
Junisen då. Gissa, jag har lyssnat på avsnittet.
Och fått dåligt samvete.
Åh fan, här sitter jag på Josef Stjärnan på Jols plats. Det här är inget bra.
Ja, nej precis. Nu har jag... liksom, nu reser jag ståndsmässigt igen. Så att det känns bra att vara tillbaka. Det är min gamla plats dessutom. Så att det känns
igen. Jag tänkte lite på det, liksom så här, hur det var. Det så här, du sitter där mitt i bussen då. För du har värdelös plats mitt i bussen. Sitter och pratar om hur dåliga Dolk och Alsan är på quiz. Liksom. De måste ju sitta där och höra dig. Du sitter och bara sågar dem. Liksom, eller så här. Ja, nej, det var i alla fall väldigt roligt. Men en sak jag också tyckte var roligt med det förra avsnittet är att alltså, vi har ju, i och med att du är tillbaka nu i svensk handboll, så har ju vi ett unikt inifrån perspektiv som jag tycker att vi kan liksom utnyttja. Ja, men utnyttja lite oftare. Och vi gjorde det förra veckan på Malmö. Och jag tänker att jag ska köra en liten favorit i repris, just med tanke på att det finns anledning att prata om Ystad. Och ni åkte ner där efter då en övernattning och några mil i benen och åkte på däng. Utan att det var liksom, ni var ju bättre än mot Malmö. Det var inte därför ni åkte på däng, utan jag tyckte Ystad gjorde en väldigt fin match. Men first hand take från dig då. Vad är Ystad IF nu? För nu har ju mött dem tidigare, då vann ni. Och nu förlorar ni. Vad har hänt med Ystad mellan de här två matcherna, skulle du säga?
Ja, precis. Då måste man ju minnas vad som hände i första matchen. Och det var ju så himla länge sedan. Men då saknade de ju alla sina vänsterhänta spelare dessutom.
Ja, det är typiskt dåligt.
Det är, ja, inte högkanterna, men både Kim Andersson, Nygren och Kasper Palmer var alla borta uppe i Eriksdalshallen. Så bara det är ju, oavsett formkurva liksom, så gör ju då någonting med alla lag. Men nej, jag tycker att de... jag kan väl börja lite i den änden. Att dels att vi tycker själva också att vi var mycket bättre än mot Malmö och var mycket mer nöjdare med vårt uttryck och vår prestation. Men att Ystad var bättre helt enkelt och vann ju välförtjänt. Och det som framförallt slog mig, i alla fall den här matchen, var ju deras andra fasspel. Där framförallt kanske, för vi pratade lite om att Ystad kunde smyga i vassen då när de gjorde klart med Elliot Stenman.
Elliot,
Men det riktiga nyförvärvet är ju nästan Filip Stenman, känns det som, för att han fick en axelskada kort efter att han flyttade hem, som ju gjorde honom till den här försvarsgeneralen som en därefter har byggt upp ett väldigt starkt rykte som försvarsspelare framförallt. Men nu kan du ju spela framåt också. Axeln ser väldigt, väldigt hel och fräsch ut. Och framförallt i andra fasen är han otroligt nyttig nu. Så då kommer med en jäkla tyngd och fart i just den andra fasen.
Man glömmer vilken jävla häst han var. Alltså så här, ja. när han slog igenom i drott där och sköt sönder ett öga på Lukau och mina gulddrömmar för alltid. Alltså så här, han sköt ju som en häst. Han var ju, han och Viktor Östlund på vänster nio, och alltså så här, vilka monster det var och vad de bombade.
Ja, det är lätt att glömma det, att han spelade i landslaget och var riktigt bra där också. Alltså det är, jag menar det. Så det är hög nivå. Alltså, Filip Stenman och Kim Andersson, det är en ruggig andra fas de kommer med det.
Och Kim Andersson var ju verkligen bra i den här matchen också. Och det visade sig framförallt, tycker jag, i deras effektivitet i 6-5. Nu i den här specifika matchen var ju vi åkte ju på ganska många utvisningar, jävligt många skitutvisningar också, vilket jag kommer till.
jag såg din. Jenny bara, nej, nu åkte Josef ut för kött. Fan vad onödigt. Så jag bara, nej, det var ju för att han sköt efter signal.
Men det var inte den enda sketutvisningen vi åkte på. Men så vi fick spela en hel del undertal och där var de väldigt effektiva. Jag menar, det finns ju ingen svensk handbollsspelare kanske överhuvudtaget som gör ett 6-5 bättre än vad Kim Andersson gör. Så han var verkligen på spelhumör. Så det var framförallt det som slog mig i den här matchen, alltså övertalsspel och men framförallt andra fasen då. Ska jag nämna något kort om en regel?
Om skitutvisningarna? Ja, ta en regel, Josef.
Får jag göra det? Ja, men jävla regeln om...
Jag är så spänd. Vilken är det?
Skott i huvudet på målet.
Skott i huvudet-regeln. Mm. Ah, ja. Den är alltså, de flesta ganska nöjd med, tror jag.
Ja, men jag... Nej. Eller jag vet inte. För att jag tycker att...
Berätta nu vad det är du inte tycker om.
Ja. Det är att man åker ut när man skjuter målet i huvudet du inte gillar.
Ja, men i bedömningssporten handboll så har vi helt plötsligt en regel där domarna fråntas en bedömning. Och jag är med på grundsyftet. Tanken är god. Vi vill få bort hjärnskakningen på målvakter. Absolut. Men i den här matchen då, och det här är varken mot den här specifika matchen egentligen eller mot domarna eller någonting. Men att vi då åker på två utvisningar för där målvakten blir flippad i pannan, löst liksom. Och det är ju inte det man vill få bort. Och det slår liksom skevt. Och domarna är ju uppenbart bakbundna av det här. Det är ju 2 minuter. De dömer ju helt rätt, det är inte det. Men att det liksom inte finns någon nyans på den skalan liksom, utan det är utvisning varje gång. Vilket är så jävla...
Du tänker att man skulle lägga till i regeln hårda skott?
Ja, typ det.
Ja, men alltså, typ det. Men du fattar ju också vad svårigheten blir med det, antar jag. Att liksom, var går gränsen för ett hårt skott då? Det vet man bara, eller?
Du har i alla fall en bundsförvant här, Josef. Om man går in på vårt mycket välbesökta Instagram-konto så har du en gammal lagkamrat som gör sitt bästa för att skjuta huvudet i målvakten. Regeln ska försvinna helt och hållet. Nämligen Emil Imsgård heter han, precis, va? Som står numera nere i
Pickskägget.
Och där blev han... Ja, han blev ju inte skjuten i huvudet i helgen på en straff. Men han låtsades att han blev det. Han filmade helt enkelt att han blev skjuten i huvudet. Och det tror jag är, om man är målvakt och vill ha egen utvisning om man blir skjuten i huvudet, då tror jag att det här är det absolut bästa sättet att skjuta sig själv i foten. För om målvakter börjar filma i de här situationerna, då kommer inte den här regeln kunna vara kvar.
Nej, och jag menar, alltså nu, vilket jag, alltså det backar ju fullt ut att målvakterna påvisar för domarna att de har blivit, alltså liksom kräver en tvåa. Det ska de ju självklart göra, det ingår i arbetsbeskrivningen. Men det blir ju också ofta, alltså vi minns ju alla den där i slutspel när Fabian Norsten blev träffad i ansiktet och domaren inte såg det, men liksom blåste en utvisning för att han, Fabian Norsten, sa åt honom att göra det i princip. Och jag tycker bara som sagt att regeln slår ju lite skevt när man, alltså vi har regler för att få bort farliga situationer, absolut, men då är det inte de lösa flipparna eller lobbarna vi ska visa.
Nej, jag håller ju givetvis med om det. Samtidigt så du förstår ju också vad problemet är. Problemet kommer ju alltid vara gränsdragningen.
Ja, absolut.
Var går gränsen för ett hårt skott?
Ja,
för då är det också så där.
Då tycker jag att i såna fall, om det nu är så svårt så att säga, då tycker jag att vi hellre att regeln ska försvinna helt. För att jag tror liksom inte att den får det är helt klart mindre hjärnskakningar nu än för 2 år sedan eller vad det nu var när vi handbollsligan valde att liksom tidigare lägga den här.
Men inte det är mer värt än att det är lite fler utvisningar nu också då?
Jag tror dock att det är en slump. Jag tror inte att det är mindre skott runt huvudet. Jag tror bara att det är mindre
hjärnskott.
Ja, alltså det finns liksom ingen korrelation mellan regeln och hjärnskakningarna.
Det är ett väldigt passande sammanträffande dock.
Att det är ett anmärkningsvärt
det var liksom från rekord
att argumentera på.
Från rekord på ena skalan, eller så här, från ena änden i skalan till rekord i andra i princip.
Ja,
på, sen, och så däremellan tillkommer regel. Men du kan ha rätt.
Ja, jag är väl medveten om siffrorna. Så att det är en kämpig ståndpunkt jag har.
Hade jag varit jurist och skrivit en avhandling, så hade jag ju kallat det här för ett kausalt samband ändå. Och sagt att det är ju såklart att den här regeln, den här lagen som vi har gjort har ju...
Jag vill dock mena att kausaliteten inte är adekvat.
Ja, precis, men du får ju argumentera hur då? Vad har du i din corner?
Ja.
Korrelation är inte lika med kausalitet.
Jag tror att...
Objection, ja, onion.
Okej. Nu har du fått säga vad du tycker om den regeln, Josef. Är det någonting mer vi ska säga om just det? Jag tycker också att det kan nämnas kanske målvaktsparets fina säsong.
Ja, och det hade också varit intressant att se, för att där var det lite darrigare under hösten, likt resten. Alltså, apropå korrelation och sånt där, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget här. Om det var på grund av målvakterna eller om det var för att laget var dåligt som också målvakterna var dåliga, så att säga. Eller sämre, ska jag säga. Men det hade varit intressant att göra någon typ av procentjämförelse från början av säsongen och nu. För att de har helt klart spelat upp sig. Sen återigen då, om det är laget eller målvakterna, det är svårt att säga om.
Vi kanske kan skicka ut det till våra lyssnare. Vi har ju bland annat handbollsdatakillen Daniel Schnell där nere i Skåne. Han känns som en typiskt bra kille på att plocka fram en sån siffra. Så kanske vi kan återkomma till det nästa vecka då.
Mm.
Om vi ska prata lite mer handbollsliga och resultat som sticker ut där, så är det ju ett resultat som är mer utmärkande än något annat. Just den här veckan så har ju de flesta matcher, det verkar ju som att handbollsguden va, som rör runt ibland, har varit på lite semester, för rätt mycket har blivit så som förväntat. Bottenlagen har förlorat, topplagen har vunnit. Men det som sticker ut är ju att Hallby åkte ner till Partille och knep en pinne mot Sävehof.
Mm.
Jag gissar att både du och jag sett den matchen, Charlie. Vill du börja eller och säga vad som har hänt där?
Nej, men det är ju det som säger, det är mer rimligt att Hallby spelar 30 lika mot Karlskrona, vilket de gjorde för bara några dagar sedan. Men att de ska åka till Partille och spela 30 lika mot Sävehof, jag vet inte om de... Det kan vara första gången de tar poäng mot Sävehof överhuvudtaget.
Ja, de har gjort det någon gång, men det är väldigt, väldigt, väldigt glest emellan de pinnarna.
Nej, men alltså, jag måste credda Hallby som gjorde en jäkligt bra match först och främst. För jag tycker inte det. Alltså, jag kan inte säga att jag tyckte att Sävehof såg överdrivet slarviga och nonchalanta ut sådär. Så att, den sätter jag helt klart på pluskontot för Hallby. Sen, jag har också varit ute och svingat lite mot diverse regler, eller vad man ska säga. För det var ju en situation på slutet där. Jag vet inte hur du ser på den, Jolin, men jag tycker, alltså, ja, jag har så jävla svårt för det där. När, liksom, den totala avsaknaden av känsla från de som...
Situationen kort då beskrivet är ju att Hallbys högernia, jag tror det är Olle Ek i det här fallet, kommer att studsa fram mot försvarande Felix Möller som slår mot hand slash boll. Jag håller med Charlie, på tv-bilderna ser det verkligen ut som att han slår bara på boll. Domaren uppfattar situationen som att han slår både på hand och boll, blåser då frikast för Hallby. Jag håller med. Från min horisont så här borde det kanske inte varit det. Men det är så jävla svårt
att se. Det är det, och det är egentligen inte där problemet är för mig. För att jag har också varit med om sådana. Jag har varit på båda ändar av det här. Jag tycker ofta att man liksom, så många gånger jag har tagit bollen klockrent i en studs och fått ett frikast mot mig. Men okej, låt säga då att han står bättre till. Och ja, han kanske slår och lek på handen då och tar bollen. Men det är matchminut 58-50 någonting. Och det är lika på tavlan. Felix Möller tror att han har snott bollen i studsen på lek. Tycker att han har gjort det. Och erövrar att den och vill sätta igång en kontering. Får ett frikast emot sig. Och hans reaktion är: men nej, jag tar ju bara bollen. Och han liksom sätter händerna bakom sitt huvud så här. För att visa att liksom... Eller liksom, ja, av ren spontanitet gör man det. Så bara... nej! Och då får han 2 minuter för den reaktionen. Är det en orimlig reaktion när det står 29 lika eller 30 lika eller vad det nu är på tavlan, när du har spelat 59 minuter i en ligamatch? Jag tycker inte det är en orimlig reaktion. Jag tycker det är orimlig reaktion att visa ut någon för det. Och det tyckte ju Sävehofs bänk också då, som reagerade på den reaktionen. Och vad hände då? Jo, delegaten: nu får ni lugna ner det här, pojkar. Det blir gult kort. Man får inte reagera på såna här sjuka reaktioner. Nej, det var bara... Det är liksom, ja, trevlig lördag på er, kände jag. Skål!
Ja, men, och det är ju också, ska jag säga, så att det är ju nytt direktiv till domarna. Att de ska vara mycket hårdare på gester. Mm-hmm. Alltså fysiska gester eller kroppsliga, ja, det är ju samma sak, gester mot domarna, eller ja, och det är ju det den liksom, det är ju det han åker på helt enkelt. Och jag vet, jag också i en sån här, i en match i Svenska Cupen, fick jag liksom, blev tillsagd att nu är jag väldigt nära en 2 minuter här på grund av mitt gestikulerande. Och då, men då, jag vet inte om det är det spanska i mig, så att säga. För jag hade, alltså det var en, exakt, jag hade bara pratat med domarna på ett vanligt sätt. Alltså inte ens gnällt. Det var en ganska, vi vann ganska komfortabelt i matchen. Det var inget hetsigt eller någonting. Men bara då, för att jag liksom prata med kroppen, så att säga, så var jag ändå nära på en tvåa, och det sa domaren på ett jättetrevligt sätt. Alltså, okay. han var bara verkligen så att ni får inte gestikulera.
Du måste ha ett mer nordeuropeiskt kroppsspråk.
Det var att det var så här helt plötsligt att jag liksom bara satte händerna längs med sidan och liksom blev väldigt medveten om mina armar, och så det är helt onaturligt att man liksom, vart har jag mina händer när jag pratar? Inte exakt.
Stå med dem i höften alltså.
Vet du vad det här påminner mig om? Det här påminner mig om för många år sedan när jag spelade Alingsås ihop med Christian Blissnack. Vi har bortamatch mot Lindesberg. Vi hade alltid så jävla svårt mot Lindesberg borta. Vi vann fan aldrig där. Alltså, när de spelade i den gamla hallen i Örebro. Innan de liksom skrev under sin egen dödsdom när de flyttade till Lindesberg. Mm. Och sen aldrig mer såg dagens ljus. Liksom.
Arena döden.
Ja, precis. Men när de var i den gamla sletna hallen i Örebro. Fy fan vad vi hade svårt att vinna där. Och det, jag tror det var en annan dags match till råga på allt också. Och vi åker dit. Och det är Mirsa och Mattias. Våra EM-domare som dömer matchen. Och Blissnack får en tvåa på slutet. Och jag hör för snack liksom. Och jag hör inte vad som sägs. Och så liksom så säger han sen då bara så här. Då hade han ju sagt då liksom. Eller så frågade jag mig, men vad sa han? Han sa att han skulle knulla min mamma, Charlie. Och jag bara, skämtar du eller? Men så blir det bara, men Charlie, allvarligt talat, jag sa Jebbo till Maiko, det betyder ingenting på vårt språk, han borde veta det. Och då visste jag inte det, men nu så vet jag ju det, att liksom så här, nu är jag ju, då, där och då tänkte jag så här, ja, det är klart du ska åka ut Blissna, du kan ju inte säga till domaren att du ska knulla hans mamma och tycka att det är en överreaktion att du får 2 minuter, men nu när ett helt handbollsliv senare så är jag ju på Blissnacks sida. Mirsa, du vet ju att Jebbo till Marco betyder ju ingenting. Det betyder ju, jävlar också. Det, är liksom, det betyder ingenting.
Mm. Det om det då i alla fall. Om vi nu har slagit fast att Ystad är med och slåss om SM-guldet som det ser ut nu så, och Halby tog sin poäng där, så kan vi ju bara försöka reda ut. För det finns ju en rolig sån sträckstrid där mellan just nämnda då Halby och Karlskrona som de spelade oavgjort med i veckan. Och Amo, ett litet trelagsrace där, vilka som ska slippa kvala neråt. Hur ser ni på läget där? För Amo såg ju i början av säsongen ut att kunna både komma till slutspel och göra det ganska bra, men formkurvan är ju dalande där. Tog ju en skalp då med den nya dansken på bänken, men nu blev det storstryk igen här i veckan. Så att Amo, och sen så har vi då Karlskrona, lite stabilare men skadedrabbat och så. Och sen så har vi då det här sorgebarnet Halby som har spelat halva säsongen utan sin givna första målvakt och inte riktigt får något flyg under de där vingarna. Vilka tror ni slipper kvala?
Ja, men jag måste ändå säga, alltså, även om man tänker bort att det blev en poäng i Partille här då, de hade kunnat förlora med 30-29. Jag tycker ändå att Halby ser bäst ut av de här lagen. Det oroväckande för mig med Amo, det är att de har tappat det här, fan vad jobbigt det är att komma till Alstermo och spela. Var och varannat lag åker dit och vinner. Det är inte så jävla jobbigt att komma dit längre. Och det tycker jag är en stor, alltså det har de verkligen tappat. Och det jag ändå tycker med Halbro är ju att, precis som du säger, det är en jättenackdel att Holmén inte är med. Men om man vänder det till en fördel, jag såg en, alltså när de nästan, ja, de gjorde en bra halvlek mot Skövde, spelade bra mot Skövde. Då var deras målvakt svinbra i en halvlek. Då är ju Halby livsfarliga. Alltså det är så här, det räcker att deras målvakt kommer upp i en okej nivå en enda match, så är Halby ett bättre lag än de övriga två, tycker jag. Jag tycker de spelar bättre. Jag tycker de har fått ihop försvaret. Mårtensson, Olle Ek har verkligen blivit en injektion sen han kom in. Så att jag tycker, trots tabelläget och trots att de faktiskt inte har någon målvakt som tar några skott, så vill jag tycka att Halby är de som spelar bäst handboll för tillfället.
Och jag tycker att Amo är väldigt svåra att utvärdera just nu. För att som du säger, så de känns ju så jäkla ojämna just nu. Även om det är ju inget skam att de förlorar hemma mot Sävehof, som de då gjorde tidigare i veckan. Men med den segern mot Önnered imponerar ju ändå på det sättet. De ganska enkelt åker dit och spör Önnered, som väl också har någon typ av uppåtgående kurva. Så att de är lite nyckfulla att räkna bort, för att det känns som att saker och ting kan falla på plats. Å andra sidan är jag enig i att generellt är ju Halby det bättre laget. Men ja, målvakt betyder så otroligt jävla mycket i den här sporten. Det är ju kämpigt utan när vi, det tror jag vi har nämnt Att förra året när vi gjorde jul- och nyårsspecialen, då var ju det Halbis önskan att Holmén inte skulle skada sig. Och nu när har han gjort det, då får vi ju se liksom, effekterna av det på ett tydligt sätt. Samtidigt så vet man aldrig med hjärnskakan, så han kan väl vara tillbaka imorgon, antar jag.
Ja, har tränat i alla fall i veckan nu, kan jag väl avslöja. Så vi får väl se vad det leder till. Och till nästa säsong har de gjort klart med en andra målvakt som är lite mer meriterad, har jag också på transferråd. Alltså, jag tror inte jag kan gå ut med vem det är, men...
Boo.
Och vi kan väl också bara säga då att vi kommer återkomma till den totala bottenstriden där också, Lugi Aranäs, för det finns om 2 veckor ett jävligt viktigt möte dem emellan. Så nästa vecka kommer vi dra igenom den absoluta bottenstriden lite mer rejält. Nu tänker jag att vi ska blicka över till handbollsligan dam, för där drar det ihop sig lite mot seriesegertider. Sävehof och Skuru delad första plats.
Mm.
Hur ser du på det?
Ja, men,
kommer Skuru då,
ja, men,
trots att de har Ellen Voutilainen borta, kunna utmana Sävehof?
Alltså, det är ju det som är så jädra sjukt. Och jag är glad att jag för den här gången, vis av tidigare erfarenhet, inte drog för stora växlar på att hon försvann. Och bara skrev av dem helt. För det borde inte vara möjligt att Skuru presterar det de har gjort liksom, med Ellen Voutilainen borta. Den stora rollen hon har, både som försvarsspelare, anfallsspelare och lagkapten, väl. Om hon inte är lagkapten så borde hon vara det. Jag ser henne som det.
Formellt eller informellt? Mm,
precis, i alla fall en ledargestalt i laget. Men de har ju jävlar i med bara liksom repat sig så jäkla fint. Sen alltså, nej, det ska ju inte gå, såklart. De ska ju inte klara av det. Det som talar för dem är väl att Sevov liksom fortfarande är ute i Europa och åker på däng var och varannan vecka. Men det är faktiskt jävligt roligt att den näst sista omgången, liksom 23 mars, så har Skuru en chans att tvåla till Sevov på hemmaplan.
Exakt.
Det kan bli liksom en direkt avgörande match, en seriesegen i princip. Och det trodde jag definitivt inte när Voutilainen drog korsbandet och de torskade hemma mot Kungälv, följde upp det med att vara chanslösa mot Sevov. Då tänkte man ju inte att men de kommer nog hänga i och vara med om slaget hela vägen in. Men nej, det var liksom inget snack. De var klart bättre än H65 Hör, som visserligen då saknade Emma Jönsson, som jag nog måste säga, alltså hon är, där kan vi snacka en spelare som går under radarn, som är underskattade, som inte lyfter tillräckligt mycket. Emma Jönsson i H65 Hör, hon är liksom vad Emma Lindqvist var när hon kom upp i H65 Hör. Den här slitvargen som är svinbra på sin tvåa bakåt. Högerhänt högernia, gör det skitbra. En pådrivare, gör sitt jobb utan att klaga. Tar smällar, ger smällar. Att hon inte var med var en jättestor... det var ett jättestort minus för Hör. Men jag tycker ändå inte att man kan säga liksom att det var därför bara. Så Skuru var välförtjänt att vinna där. Så att, nej, det är klart att Sevov ska reda ut det här. Men hatten av för hur Skuru har löst det alltså.
Skuru har ju också ett, har jag tänkt på, Skuru har ett otroligt lag, bara inte ännu, höll jag på att säga. Alltså, ja, och det menar jag att om de får behålla det laget de har nu, säger vi, i 4 år till, då tror jag att de ganska, eller ja, enkelt och enkelt, men då är de en given guldkandidat. Men sen så, ja, kommer det säkert inte bli så, alltså behålla samma lag i 4 år händer ju i princip aldrig. Men att de redan nu är och utmanar med det här unga laget är ju otroligt imponerande.
Ja, sen ska man säga en sak till också när man pratar om det som i handbollsligan dam, så är det ju 5 omgångar kvar i princip. I handbollsligan här så är det ju lite fler och det haltar som fasen. Vissa har spelat 20, vissa 18. Det är lite svårt att sätta det. Det är lite lättare att få en överblick över vad som återstår i handbollsligan dam. Och då ska man inte bortse från vad de här faktiskt har kvar att möta.
Önnered.
Ja, men Skuru har liksom, de har Önnered då, de har Skara, det är fyran och femman. De har Sävehof kvar, tror jag nämnde. De har Hallby. Alltså de har ett jädra schema kvar. Sen har de ju gjort det bra. Alltså slog, alltså en av dem som jag tänkte de kommer få tufft mot, det är ju H6 som hör. Och så de har klarat av den, de duckade den kulan liksom. Men som sagt, det är Önnered borta, Skuru hemma, Skövde som visserligen har gjort en dålig säsong, mycket sämre än vad jag trodde, men Skövde borta är aldrig en lätt match. Och så Sävehof hemma, och så avslutar de mot Hallby då, som är, ja, på väg mot att göra en riktigt sensationell säsong. Så att det ligger ju lite i fatet för Skuru. Om man jämför med Sävehof, om man räknar bort då, alltså de här sjuka matcherna som Sävehof har när de ska möta liksom, ja, världens bästa lag emellan emellan de spelar handbollsligan, så är det, ser det lite mer överkomligt ut för Sävehof. Det är liksom Västerås och Kristianstad. Visserligen Önnered också, så att det kan hända mycket. Hoppas att det lever hela vägen in till näst sista omgången.
Ska vi bara säga det, när vi pratar Skuru nu, vi lyfter ju ibland Alexandra Bjärrenholt, och hon är ju den perfekta spelaren i den här serien, för att hon är seriens bästa spelare, men hon är precis så att hon inte är med i landslaget, och precis så att hon kanske inte riktigt är lika aktuell för proffsklubbar som liksom andra spelartyper eller så. Men nu leder hon skytteligan med 10 mål. Ja. Mycket imponerande. Ja. Men då ska man också veta att hon leder också assistligan. Och det då på 33 assist fler än tvåan.
Ja, och det, alltså det blir bara ännu mer imponerande. För att vid det här laget så vet man att ja, det handlar bara om att ta bort Bjärrenholt. Och så liksom ändå bara, nej, jag leder båda de ligorna som du säger. Det är att hon liksom, den maskinen hon är, säsong efter säsong. Det är jävligt imponerande.
Och har ju och bra bakåt.
Ja, det kanske vi inte har nämnt heller, med att hon har ju förlängt ett så luddigt pressmeddelande från Skuru, att de hade
ett luddigt livstidskontrakt, va?
Livstidskontrakt på två år till.
Ja, men det är ju typ en livstid.
Så jävla luddigt alltså.
Börjar bli gammal nu. Ja, vad fan menar de med det?
Ja. Är det...
Mycket oklart, det får de gärna precisera vid ett tillfälle kanske. Ja, bara säger då att Lugi ja, nu möter de ju Önnered då, men det ser ut att vara pyspunka i det bygget.
Alltså det är de, ja fy fan, alltså det sjuka är att det ser bra ut i 10-15 minuter liksom. Jag satt ändå i soffan och tänkte så här, ja men fan, Bella Guldén i mitten flankerad av två stycken delack. Ja, men det är inte så jävla dåligt. Och liksom när de orkar, den första kvarten de orkar springa hem också. Ja, men då är det inte så lätt att spela mot Lugi. Sen är det skitlätt att spela mot Lugi, för sen är alla aströtta. Ingen orkar springa hem. Ingen orkar liksom
passa ta ett bollen.
Vettigt, ingen orkar passa bollen, ingen orkar fånga bollen, ingen orkar ta ett vettigt beslut. Och helt plötsligt så ligger de under med 10 mål. Önnered liksom bara kunde en genomblödning såg det ut som. De bara sprang igenom. Vi är ut med lite mjölksyra nu tjejer liksom, så vi joggar igenom den här matchen. Det såg löjligt enkelt ut. Så att det ser fortfarande jävligt tungt ut. Där hoppas man ju också att det ändå inte är kört när näst sista omgången spelas, för då är det ju Kungälv mot Lugi. Det kan bli nugget. Ja, det är nugget deluxe liksom, om det inte är så att så för Kungälv, som faktiskt då ser jävligt mycket bättre ut än vad Lugi gör tycker jag i många matcher, men ändå inte får med sig poängen. Om de lyckas få med sig några poäng så kan det ju vara kört då redan, men vi hoppas ju ändå att det ska leva hela vägen in. För objektivitetens skull är det ju gött, va, med nugget här.
Vi älskar våra nugget här, det tror jag inte är en hemlighet för någon. Du var ju inne på det lite förra veckan, Charlie, också, att Jesper Nielsen skulle eventuellt komma tillbaka till Guif.
Den
gången är ju bekräftad och publicerad av Guifarna själva nu. Det blir alltså comeback för Jesper Nielsen i elitserien nästa säsong.
Ja, nej, men det sa, alltså tänk att både Stycket och Jesper Nielsen kommer tillbaka till handbollsligan. Det är ja, men det är ett bra kvalle på mitt sex liksom.
Verkligen. Och det ska bli faktiskt bli intressant att se. Nu kanske det blir lite väl mycket domagnäll för ett avsnitt. Eller det blir inte heller egentligen ett domagnäll, utan ett regelverksgnäll. Som, för i alla fall när jag kom upp i elitserien, som det hette då. Då var det ju helt otroligt svårt att vara mittsexa. Alltså man fick typ inte spärra. Det har blivit mycket, mycket bättre sedan dess. Men jag tycker ändå att det är ganska mycket felaktiga spärrar på tveksamma bedömningar. Och Andreas Nilsson som då, och Jesper Nilsson för den sakens skull, som jag spelar på den nivån som de har gjort, där spärrspelet ser helt annorlunda ut. Alltså det kommer faktiskt kräva lite anpassning från deras sida för att inte få för mycket blåsningar emot sig. Framförallt kanske från Andreas Nilssons sida med den här låga tyngdpunkten och ganska bred fotställning. Liksom. Det ska faktiskt bli intressant.
Det som jag dock tänker gör att han kommer klara det är ju att han spelade ju... men också att han spelade ju i den här ligan när det var de sjuka direktiven som du sa. Ja, att det var så här. I Sverige så får du inte stå bredare än axelbrett när du ska slå en spärr. Så här, det finns ingen som kan spärra om du har fötterna axelbrett. Men spelar du i Europacupen eller i landslaget, då, liksom, då får du stå hur brett... Som en sumobrottare får du stå då. Liksom. Bara det är ju sjukt. Som du säger. Det kan vi ta en annan gång i den här stora regel- och domaravsnittet vi också måste ha någon gång. Men och då kommer jag ihåg att det var det ändå så här, ah, men fan, han åkte på någon felaktig spärr då och då. Men lite som att en kantspelare blir avblåst för att han är nere. Han blir inte avblåst för det mer än en gång. Nej, precis. Alltså, Andreas Nilsson kanske blir avblåst för det 2 gånger per match. Men däremellan gör han 10 mål och får 2 straffar. Så att jag tror att liksom, om han bara kommer och byter om och vill spela, så kommer han göra sina mål ändå. Men jag är med på ditt resonemang. Alltså. Det är annorlunda regler här än vad det är i Veszprém.
Ja, är verkligen. Och det blir också lite intressant med Guif. Alltså generellt som jag har förlängt med Soran, och jag gissar ju på att även om Marko Rojanović erbjuds jobb i Kristianstad enligt Kristianstadbladet, så gissar jag på att han också kommer förlänga där. Och jag menar, den energin och optimismen som Soran Rojanović hade på upptaktsträffen, alltså jag kan inte tänka mig hur high on life han kommer vara nästa upptaktsträff. De har ändå någonting på gång, Guif, känns det som.
Ja, men
med lite små medel liksom.
Ja, och där är det ju också lite den skuruvibben du har där, att det känns som att det finns en inneboende potential i Guif, men det är också att vi har sagt det ganska många år. Men det kanske krävs att det kommer in en Hanis och en Jesper Nielsen, så att man får den här mixen, och att Marcus Ekman helt plötsligt börjar bli gammal. Liksom. Jag håller med dig. Det kan se spännande ut. Det kanske är första gången vi inte underskattar Guif nästa säsong. När Jesper Nielsen kommer. Får se hur de reagerar på det. Det gick ju inte bra för Aranäs.
Bara det inte blir en Aranäs. Ja, precis det jag tänkte på. Men tänk om de för en gångs skull nu då, när de på pappret får ett bättre lag än året innan.
Ja. Men ska vi snacka om det, eller? Alltså, alla bara flyr Aranäs.
Vi är ju inne i en litet silly season-svep, så det kan vi väl absolut göra då. Vad har vi? Bolls i målet lämnar.
Ja, för Önnered,
enligt uppgifter.
Ja.
Bäck till Amo. Donaldson till Alingsås.
Ja,
just och, det. Så då har, du målvakt, vänster 9, mitt 9.
Och de har ju värvat in Svantesson från Drott, va, på vänster 6.
Just det, vad indikerar
det? Att Josip?
Robert Lärdan. Du tänker på Josip Tjavar.
Ja, förlåt. Robert Lärdan, ja, precis. Också eventuellt då ska lämna.
Han ska tillbaka till Skåne och spela kval mot Önnered.
Ja, Så att det
hade jag.
Ja, nej, alltså fan, alltså, upp som en jävla sol och ner som en jävla pannkaka. Alltså, jag träffade ändå Johan
upp Falk. Upp som en humla, ja, ner som en humla.
Ja, precis. Jag träffade den här Johan Falk som varit sportchef, eller klubbchef, eller klubbdirektör, eller högsta höns. Jag vet inte ens vad hans titel är, liksom. Har varit i Aranäs under många år och byggt upp det här fina nu då, och liksom varit först med. Det roligaste tyckte jag var när han liksom så här taggade mig i en tweet eller någonting, liksom så här, in your face Charlie, var budskapet då, när de inte hade kommit sist, utan de kom näst sist. Det var roligt, men jag träffade honom
fuck
på
fuck you Charlie!
Ja, typ så. Kom, fan vad du är dålig
på tippa. Vi kom bara tvåa för slutet.
Fuck you in your face! Ja, det får man ta.
Långnäsare.
Ja, precis. Nej, men jag träffade honom på Gotia Towers när det var hemma mästerskapet här förra året, och då Det var ju de mitt uppe i sin sån här, det kommer bli slutspel den här säsongen, allting ser så jävla bra ut, och han bara, ja, och jag har värvat, nästa år så kommer det liksom en dansk målvakt, han liksom, ja, han bara så här, det är bra, och jag kliver av nu, sa han. Jag liksom, jag kan inte göra det här större nu, jag kliver av nu, jag har fixat det här, och så har jag fixat, jag ser till att gubbarna kommer, de som kommer in efter mig, de kommer bara ha förvalt det här liksom. Och så kliver han av, och nu går det åt djävulen, alltså från den bästa säsongen någonsin i klubbens historia till att han då kanske faktiskt åker ur med det här spelarmaterialet. De har inte haft sånt här bra spelarmaterial på flera år. Ja. Och så är det nu det skiter sig. Det finns ju liksom ingen logik i det.
Och så lämnar alla och sådär.
Ja, nej, jag unnar dem faktiskt inte det.
Nej, det är också intressant att Bolls då eventuellt, om man nu ska till Önnered, det är ju inte bekräftat ännu, så vet jag inte riktigt om det betyder att Abrahamsson ska sluta.
Det unnar jag honom i så fall.
Ja,
att han slipper stå i Önnered.
Ja, och jag nästan hoppas det, för att annars, de har ju Arvid Skog heter han, va, som är en stor talang, och det hade ju varit, även om Önnered har många stora talanger och värver ändå in väldigt många spelare, så att säga, så hade det varit intressant, eller det hade också varit en signal att skicka om de nu värver in Bolls då som andra målvakt istället för den här unga, stora lovande talangen som ju jag tror var med på någon sån här landslagsläger som extra spelare typ liksom.
Ja, men man vet faktiskt, om det är en sak man vet, så är det att man inte vet hur Önnered tänker med sina värvningar. Så det får vi se.
Vi ska också hinna med ett kort internationellt svep nu den här veckan, för Bundesliga håller på att dra ihop sig där nere, och det håller inte på att dra ihop sig, det är många omgångar kvar, men det håller på att dra ihop sig till att bli ett tvåklubbsrace. För i veckan så gick både THW Kiel på pumpen emot Magdeburg och Flensburg i en holmgång mot Füchse Berlin, fick torsk med en boll. Så nu är det Magdeburg på 36 poäng och Füchse Berlin på 36 poäng. Och sen lucka ner till Flensburg och THW på 6 respektive 8 poäng. Så att det är nog Berlin eller Magdeburg som kommer få lyfta bucklan till slut.
Ja, och vad tror du händer den 10 mars?
Uh-oh. Då tror jag att Magdeburg tar emot Füchse Berlin.
Ja, precis.
Och är det tvärtom.
Och Magdeburg. Och som krydda kan man ju säga att det här är ju, det är kanske inte helt intuitivt, men Magdeburg-Berlin är ju, det är ju nästan derby. Alltså det är ju östtyskt derby. Man tänker ju inte på att Berlin är östtyskt. Och Magdeburg är ju liksom hela Östtysklands lag egentligen. Så att de här matcherna är
förutom då Erb Florens, eller vad heter de?
Erb Florens, just det. Det gav det DeSantis som spelade, tror jag. Ja, men precis. Förutom Erb Florens, de är som gallerna. Det är en liten bit som fortfarande står emot. Så över Östtyskland då, så är det liksom Magdeburg i hela Östtysklands lag. Så att matcherna mellan Magdeburg och Berlin är alltid jävligt laddade och speciella. Och att det dessutom är de två nu då som det ser ut gör upp om titeln. Man ska komma ihåg att det är 14 omgångar kvar i den här jävla ligan.
Jo,
men det är inte mycket som talar för att de kommer tappa mycket. De har tappat 4 poäng var på de första 20
Precis.
Omgångarna.
För man glömmer också, eller man ska också komma ihåg då hur jävla stabila de här tyska topplagen är. Alltså de förlorar inte många poäng per år, den som vinner till slut.
Nej,
och nu har jag ju precis nämnt då att Magdeburg har mött Kiel Flensburg då mötte Füchse Berlin. Så nu är det inte så jättemånga svåra matcher kvar
och
för dem.
Jag tror att de lajer ju med Melsungen idag va. Efter uppehållet, EM-uppehållet, så har de ju startat riktigt, riktigt starkt. Så att de är uppenbarligen i form, gubbarna.
Ja, och där är det väl inget snack om vilka man håller på heller. Magdeburg är ju av hävd en avkastfavorit. Ett av mina absoluta favoritlag. Och dessutom har vi 4 svenskar där nu. Och hur mycket jag än gillar Max Dai, så har ju Berlin den oskönaste av alla, Mattias Gidsel, i sitt lag. Så att vi alla håller ju på Magdeburg här nu, såklart.
Och att vi gillar Magdeburgs tränare, va? Den enda snygga tysken i världshistorien.
Bennett Wigert. Mm. Ja, det är nog fan den enda snygga tysken.
Ja. Ja, det ska bli väldigt, väldigt kul att se den matchen. Kan det vara så att den krockar då med Svenska Cup-finalen, tror jag?
Det gör den onekligen.
Ja, man kanske vill smyga upp mobilen lite där uppe på läktaren. Så är det med det. Kort notis också bara från Allsvenskan. Ove Helsingborg fortsatt obesegrade. Körde över då 3:an Skånela i veckan med 27-20. Och nu ser det ut som att Tony Johansson kanske är på väg att ta Ove Helsingborg till den perfekta säsongen då.
Alltså Tony Johansson är ju nya CK. Och vet ni vad jag menar med det?
Nej.
Att han har
en sån god tatuering över hela magen.
Precis, han har tatuerat Colosseum över hela magen. Och en gladiator som slåss mot en tiger. Nej.
Det var väldigt oväntat om Tony Johansson hade en magtatuering.
Ja, men jag tyckte det var väldigt oväntat när jag såg att Seko hade det också. Men ja, fair enough. Nej, utan just det här att fan vad han kan ta upp lag, Tony Johansson. För det var ju Sekos specialitet. Christer Karlsson, för de som inte mot förmodan inte vet vad vi pratar om. Numera tränare i just Varberg då. I Allsvenskan. Han var ju mästare på det. Jag vet inte hur många lag han har tagit upp i seriesystemet. Upp till högsta serien, upp till Allsvenskan. Det är Hejdå, det är Vasiterna och det är ett gäng damlag. Och det är flera omgångar. Men hoppas att Tony Johansson inte förblir Seko. Hoppas att han kan hänga kvar någon gång också. Det är så fan vad många gånger han vinner Allsvenskan.
Ja, men jag läste en intervju med, apropå titlar, och som vi pratade om Johan i Aronäs där. Men typ en klubbchef i Ove Helsingborg som pratade om att liksom, hur värdefullt det är för OB att redan nu vara mer eller mindre säkra på att de kommer spela lite sen när det gäller just rekrytering av spelare. Och att de har lärt sig, enligt dem själva då, det är väl inte säkert att det är att receptet är rätt nu så att säga, men att de har lärt sig av tidigare misstag och vill värva lite mer etablerat än vad de har gjort tidigare säsonger när de har kommit upp i elitserien.
Jag såg också att det var ju över 2000 pers på den matchen.
Ja, jag tror visserligen att det var någon gratis...
Det måste ju varit det. För det, man har inte känt att de har publiken med sig när de varit uppe i handbollsligan. Liksom.
Nej, utan jag tror att det var nog att så här, alla ungdomslag i Helsingborg skulle vara där. Och det var ungdomarnas match. Och sen om det var gratis. Men jag tror i alla fall att det var gratis för de ungdomarna. Sådär. Så att det var lite dopade siffror där. Men absolut, känslan är ju att de kommer nog in med ett leende på läpparna in på kontoret, de gubbarna som sitter där, att det känns som att det blåser lite mer vind i Helsingborg.
Kort mediatips innan vi rundar av. Jag skulle vilja lyfta... Ja, men dels så skulle jag vilja lyfta Robin Rutte Nilsson, det gör jag ju ibland. Men jag tycker att han gör ett fint och ganska modigt jobb nu när han går en egen liten fight emot hur IFK Kristianstad vill bygga sin trupp framåt och sådär. Jag kan tänka mig att på en sån lokaltidning i en relativt liten ort där laget är väldigt betydelsefullt, att det blåser emot vind när man kritiserar ett sånt arbete. Så det tycker jag är modigt. Sen vill jag också passa på att lyfta Kristoffer Ekmark. Ni vet, Skånesportkillen som startade ett stort tidningshandbollsmagasin och gjorde sig känd för att krångla in sig i metaforer och liknelser som gjorde att åtminstone jag inte kunde läsa hans texter. Jag tyckte det var sådär, om jag ska vara helt ärlig. Men hans nya sätt att skriva, jättebra.
Ja.
Skånesports handbollsblogg är, ja men den är bra som fan.
Enig. Och den är frekvent, och det är fan viktigare än något annat. Det behöver inte alltid vara så långt. Det kan bara vara liksom, jag har hört detta idag. Ha det gött, godnatt. Hälsningar Glenn Hussein. Det räcker liksom. Jag håller med dig. Bra gnuggat av Ekmark.
Mm. Kul med sån utvecklingskurva tycker jag. Det var det då, va? Då rundar vi av för idag, och vi gör det med något så oväntat som Kinesarets sjö av Kjell Höglund.
Äntligen.
Tack som fan för att ni lyssnade, och extra stort tack till alla.
Klättarna blir starka när det blåser, luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Kinesarets sjö och lika så på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.